Välkommen till Absolutions podcastmötet. Hej Kerstin.
Hej Thomas.
Ja, vi sätter oss här och det är laddningar i luften. Vi känner varandra sedan, ja vadå, 2 år.
Mm. En bit över 2 år är det faktiskt. Ja.
Jag har frågat dig vid ett par tillfällen om vi ska göra en podd.
Mm, i alla fall en som jag kommer ihåg. Mm. Mm. Då blev jag livrädd.
Mm. Mm. Det blev du nu också?
Ja, det blev jag. Och, ja, det var långt till beslutet att gå med på detta. En utmaning kan man säga.
Men någonstans kände jag när jag ställde frågan att du kommer att göra det. Att det är viktigt.
Mm. Ja, men det kändes den här gången kändes det jätteviktigt för mig. Mm. För det var en utmaning för mig i min rädsla för livet och allt som sker, allting nytt. Så nej, men jag ville verkligen utmana mig själv och komma vidare, tror jag.
Får jag presentera gamla Kerstin?
Ja, jättegärna.
Kerstin som kom hit för 2 år sedan.
Absolut.
Det var en person som kom hit för att kanske vara stöd för sin man som behövde hjälp. Ganska stadig. Visste mycket, kunde mycket. Hade gått i terapi. Kände sig liksom ganska lugn och trygg och klar. Och att det var sorgligt och tråkigt att han mådde som han gjorde. Men att det skulle vara behjälplig och vi hade i princip ett samtal där vi skulle se hur du skulle kunna vara till stöd för honom. Ja, du vickar på huvudet.
Ja, lite. Ja.
Säg.
Nej, men jag känner nog, jag var jätterädd när jag gick in på ditt kontor.
Mm.
Jag kände mig jätteliten, men det var ju vad jag kände.
Mm.
Så ja, jag trodde du skulle ta ifrån mig den lilla gnutta självförtroende som jag hade byggt upp i all den där terapin som jag hade gått i.
Mm.
Och nu var det hotat liksom. Samtidigt som jag kände att jag behövde hjälp. Vi behövde hjälp. Mm. Och framförallt min man behövde hjälp.
Mm.
Men jag kände mig inte så trygg och säker.
Nej, utan det gjorde du nog inte. Eller, det kände jag nog också. Men du ville ge sken av.
Ja, det vill jag. Mm. Absolut.
Och jag tänker den här processen att släppa överhuvudtaget fokuset på att försöka få kontroll för att bli tillgänglig och nådd i sårbarheten och i den ensamhet som bor i dig. Att det har varit en otroligt tuff och läskig process.
Mm. Otroligt. Ja, väldigt, väldigt. Ja, jag har varit jätterädd har jag varit.
Mm.
Ja. Det var ju knappt så jag vågat gå hit.
Mm.
Flera gånger så har jag liksom känt att jag har tvingat mig till att gå hit.
Mm.
Till gruppen. Och jag liksom, ja, jag trodde hela gruppen dömde mig och jag kände mig liten och ja, utsatt.
Mm. Precis, utsatt. Mm. Beskriv mer utsattheten.
Ja, men det hänger ihop med den här rädslan för egentligen för allt i livet. Alltså jag har ju haft en enorm rädsla som har gjort att jag måste ha kontroll på allting. Och åker man då till en annan stad som det blir i mitt fall här och möter nya människor och så ställs det krav på att jag ska vara tillgänglig och finnas där och inte ha kontroll på alla andra människor och inte ha kontroll på situationen, då går jag ju under. Alltså jag blir så rädd så jag tappar talförmågan och jag tappar hela mig. Det är så skrämmande så att jag som nu, jag sitter och ordnar nu.
Mm.
Det det påverkar mig. Jag blir svettig och jag känner mig hotad i hela min existens.
Jag tänker idag efter 2 år så vet du i stora drag vad det är för hot som du känner.
Ja, det jag känner är att jag har ju vuxit upp i en familj där jag inte har blivit sedd alls. Inte varit trygg. Jag har varit otroligt otrygg och ensam. Inte funnits någon där när jag har behövt hjälp med allt som har hänt. Jag har varit sjuk, jag har varit mobbad och ja, men mycket har hänt under min uppväxt. Och i början så försökte jag ju liksom att få hjälp utav mamma och pappa, men de fanns ju inte där. Och en otroligt orolig mamma som jag var väldigt sjuk under uppväxt, eller sjuk, hon var hjärtsjuk och det var hela tiden en oro som hängde där över att hon kanske skulle dö och man fick lov att ta det försiktigt med henne och skydda henne. Och jag fick bli den, ja, men jag kände att jag fick lov att ta hand om familjesituationen på något vis. Jag fick lov att vara vuxen innan jag ens var vuxen. Jag var ju bara barn.
Du var lite känslobäraren i familjen.
Mm. Totala känslobäraren.
Mm. Medan sina äldre syskon blev duktiga.
Mm. Eller? Ja, inte riktigt. Ja, den äldsta systern var ju väldigt duktig. Mm. Hon var ju fick ta rollen som familjens överhuvud. Mm. Som skötte all kontakt utåt och ringde olika företag om saker och sånt som behövde. Ja, praktiskt så som han liksom.
Mamma klarade inte det?
Mamma klarade absolut inte det och pappa inte heller så jättemycket. Mm. Han jobbade mest. Och så var det mellansystern och hon blev ju mer, hon var clownen och underhöll och lagade mat och var vacker. Det var ju hennes roll. Och min roll var liksom att lyssna på alla och medlare och ja, men jag blev ju satt emellan mina syskon när de bråkade. Jag skulle liksom lugna ner situationen hela tiden.
Mm.
Så ja, även mellan mamma och pappa var det ju så. Så pappa kom till mig och pratade om mamma, hur hon var.
Mm.
Och tvärtom. Och så skulle jag bära det här och det skulle vara en hemlighet. Och så skulle jag hålla med alla och få liksom situationerna att lugna ner sig. Så att det inte blev några konflikter. Så att det höll det här lugna läget. Och det kan jag ju känna nu är en jätteoro. Och det har jag ju med mig i alla relationer som jag går in i.
Måste ju bli mycket skuld att bära också.
Mm.
När det är så mycket hemligheter.
Det är jättemycket skuld i det.
Mm.
Mm.
Hur utnyttjades den?
Alltså, det jag kan känna är ju att när jag väl hade lyssnat på alla och allas problem och eländen och åsikter så ville de som hade dumpat liksom det i mitt knä, de ville inte se det sen. Så då blev det ju jag som blev ansvarig för
ett förnekande.
Ett förnekande, precis. Mm. Så att de som var arga innan, de erkände till sin ilska och så fick jag bära den skulden av den. Så det kändes som att jag gick med ett jättetungt spann med ja, äckel och elände i. Och ja, men tungsint har jag fått höra genom livet att ja, men jag var tungsint liksom.
Ska vi prata lite om din vuxna Kerstin? Ja, du kan luta på bordet. Det går.
Det blir jobbigt att sitta så.
Man måste sitta så nära mikrofonen så det är lite bökigt.
Mm.
Ja, ditt liv, hur det har tätt sig.
Mm. Och lite grann det jag var inne på här nu då ju.
Mm.
Ja. Så jag är ju uppvuxen i en familj där med mamma och pappa och två syskon. Och ja, pappa som sagt var väldigt frånvarande. Jobbade mycket och flydde in i jobbet, förstår jag ju nu. Och mamma och pappa hade ju svårt att kommunicera med varandra om sånt som var viktigt. Och mamma var ju, ja men hon var väldigt egentligen orolig och rädd för det mesta runt omkring. Precis som jag är nu då, har blivit. Jag ser ju att jag är otroligt lik henne.
Ja, men precis. Alltså, hur har det blivit i din relation?
I min relation till...
Som du lever i idag, eller har levt i.
Till min man, tänker du?
Mm. Mm.
Men det som jag kan se nu är ju att jag valde egentligen att upprepa det mönstret som jag har vuxit upp i. Jag valde ju en man som är frånvarande. Jobbat mycket, precis som min pappa. Och... ja, diffa ut sig nu då, men hade väldigt, fick fly till många beroenden. Och desto mer jag kontrollerar då, för det är det som jag har hamnat i, en otrolig kontroll över honom och över allting i min omgivning. Desto mer jag kontrollerar honom, desto mer sticker han ju ut och iväg och flyr. Och gör saker som inte är så roliga för mig då, och inte för han själv heller, men många beroenden i spel och shopping och alkohol. Och det största som har på något sätt gjort mig mest illa, det är ju otroheten då.
Mm.
Så för, ja, det är ju 2-3 år sedan nu då som jag kom på honom med att vara otrogen då. Och ja, men då hände någonting med mig. Jag bara föll. Det var som att någon hade dragit undan mattan.
Mm.
Och det var det värsta han kunde göra liksom. Men idag när jag sitter här så känner jag ändå en tacksamhet på något vis att det hände. För annars hade jag inte suttit här idag.
Det krävdes en stor kris för att kunna ta hjälp.
Precis, det krävdes den där väldigt jättestora krisen.
Mm. Vad nuddade det här i dig? Hans otrohet?
Hans otrohet tror jag nuddade... mycket utav min uppväxt som har... När jag gräver i det, desto mer jag gräver i det, så förstår jag att det var en väldigt sexistisk uppväxt. Som jag inte... Det var den största familjehemligheten. Min pappa var otrogen också. Som jag ingen hade en aning om. Och det här kom ju fram då när vi berättade för min mamma då om att min man hade varit otrogen. Så hon hade ju också förträngt det och gömt undan det. Men desto mer jag gräver i min uppväxt och frågar till min familj, grundfamilj, så får jag ju fram att det var väldigt sexistiskt. Och det där har påverkat mig, förstår jag, mycket, mycket mer än vad jag trott. Och... jag har ju känt det här, och under hela min uppväxt har jag känt alltså att jag vill att kämpa mot någonting. Jag vill att kämpa mot prostitution och porrtidningar och ja, kvinnors utsatthet. Jag har inte riktigt förstått var det har kommit ifrån. Och så jag har trott hela tiden att det hade att göra med en undersökning som jag gjorde när jag var liten och hamnade på sjukhus. Så det var liksom tryggt att känna att nej, men det var det.
En undersökning som var integritetskränkande.
Den var väldigt inskränkande på mig. Ja. Jag gjorde den för jag hade massa urinvägsinfektioner när jag var liten. Och de visste inte riktigt var det kom ifrån. Och för att reda ut det då så gjorde de en undersökning. Och på den tiden, dåtidens barnavdelning och sjukvård, så... ja, det var inte barnvänligt kan man ju säga. Utan jag kan ju förklara precis hur den undersökningen gick till.
Man såg en människa som en fysisk kropp.
Ja, ja verkligen. Jag fick ju stå helt naken ställde de mig på en stålställning som var en röntgenapparat, förstår jag idag då.
Mm.
Och närvarande var det bara ett tiotal manliga läkare som för mig inte pratade svenska, utan jag förstår ju nu att det var mycket latin de pratade med varandra.
Mm.
Och så sprutade de upp kontrast i urinblåsan. Och jag kommer ihåg precis alltihopa hur... jag kommer inte ihåg att det gjorde ont eller så, utan jag kommer bara ihåg hur kränkt jag kände mig. Och utlämnad. Och ja, det var ingen som var där liksom att ta hand om mig.
Vad har du för tankar idag om att du hade de här besvären då?
Idag har jag tankar om att jag har varit kontinuerligt utsatt för sexuella övergrepp som barn. Att någon har fingrat på mig helt enkelt. Det är det enda jag kan komma fram till. De tecken som jag ser i mig. Fast samtidigt så har jag jättesvårt att ta in det. Det ligger jättemycket förnekelse i det. För jag har inga totala minnen av det. Jag har bara små fragment kan man säga av minnen som kommer då och då. Och sen försvinner de lika snabbt. Jag vill liksom inte ha dem. Det är som att jag inte orkar med och ha dem. För att ja, men det känns som att jag går under när jag tittar på de här minnen. Om jag verkligen skulle ta in dem.
Mm.
Så ja, men det är svårt att ta till sig. Men jag tror att... ja, jag tror att det är det kommer ifrån. För jag har nämligen... för att få bevis. Jag jagar ju bevis för att det här är sant. Det som jag känner i mig.
Du vill ha yttre bevis för du litar inte på dig själv.
Nej. Jag skulle så gärna vilja ha ett dokument liksom, där det står klart svart på vitt. Men samtidigt förstår jag att det går ju inte. Jag kan ju inte få ett sånt bevis. Men i jakten på det beviset så ringde jag ju till sjukhuset som hade mina journaler och fick hem kopior på journalerna för att läsa igenom. Och ja, men där står det ju att under många, många år så höll de på att undersöka mig och försökte få någon bukt med det. Men de kom ju och gick de här urinvägsinfektionerna och sen var jag även förstoppad. Hade jätteproblem med det och det har jag också förträngt. Mm. Och det gick också i vågor.
Och det såg du i journalen?
Det såg jag i journalen, i deras anteckningar där. Och i och med att de inte heller förstod, jag var ju helt frisk långa perioder, så bara var det där igen. Då kom det igen, bakterierna och förstoppningarna.
Mm.
Och idag kan jag känna att jag liksom, ja, men jag stängde av allt under midjan på något vis. Mm. Mycket. Och har gjort under hela min uppväxt, under hela mitt liv faktiskt.
Jag tänker också det, att du hamnar i situationer som blir så otroligt skrämmande för att du kopplar bort dig själv helt. Och bara det är ju skrämmande, men också vad som kan ske i det.
Jag blir ju väldigt utlämnad när jag gör det.
Jag tänker med ursprung av precis det du beskrev, hur har din och min relation sett ut?
Oh, den har varit jätteskrämmande för mig från början, eftersom du är man. Alla män är hot för mig. Så att det är så stort hot så att jag väljer liksom andra vägar att gå rent fysiskt. Om jag möter en man, om det är risk för att möta farliga män enligt mig. Mm. Och du har varit en farlig man, verkligen, för mig.
Vad har jag för kriterier för att hamna i det facket?
För det första din bakgrund, som jag nu känner till då.
Mm.
Men också att du är lång. Du är auktoritär på något vis i ditt utseende för mig, som skrämmer mig. Jag känner igen någonting i ditt utseende som blir hotfullt. Lång, mörk. Ja, det är väl det jag kan säga. Sen under tidens gång så har jag ju förstått att jag har byggt upp en tillit till dig. Så du är inte lika skrämmande idag som du var i början där. Och en bra bit in i behandlingen. Jag tror att det som gjorde skillnad verkligen, det var när vi gjorde en närhetsövning under en gruppsession vi hade. Och då sa du bara till mig så här: vill du vara med och göra närhetsövningen, Kerstin? Och jag bara sa ja, utan att tänka.
Mm.
Och sen tänkte jag till och blev ju livrädd. Närhetsövning.
Mm.
Det var ju jätteskrämmande. Och ja, men så frågade jag lite sådär rädd. Vad innebär det då?
Mm. Mm.
Och ja, men kom och ställ dig här då. Så fick jag bara ställa mig framför dig. Och du stod bara rätt upp och ner. Armarna längs sidorna. Och jag likadant. Och så frågade du liksom bara om du fick ta på mig. Och då kom jag i kontakt med barnet i mig. Och jag kände bara verkligen att nej. Jag satte gräns där. Absolut inte.
Mm.
Och så frågade du om jag fick ta på dig.
Mm.
Och det var samma känsla där. Absolut nej. Och nästa fråga var: får du ta på dig? Och då var det som att det lilla trotsiga barnet i mig sa: nej, det får jag inte. Mm. Och sen tänkte jag till där, och då kom en jättesorg i mig. Och då kände jag att ja, men jag vill ju ta om hand om mig. Och då vet jag att jag la mina händer på kinderna så här och höll mitt ansikte. Och ja, jag började ju verkligen gråta, och jag kände mig som 5 år gammal. Sen efteråt, när det här var klart och jag fick sätta mig ner igen, eller vi gick ut på rast och behöll barnet inom oss, kom jag ihåg. Men det som sjönk in var att vi gjorde en närhetsövning, du och jag, och du rörde aldrig mig. Det var aldrig hot om att röra mig. Och du frågade om du fick, och jag sa nej, och du respekterade. Och det där kände jag, då fick jag tillit verkligen. Så det är precis det jag behöver göra, känner jag. Upprepa den tilliten, att våga säga stopp och bli frågad först. Och våga säga nej. Sätta en gräns. Mm. Sen har tilliten till dig vuxit mer och mer. Mm. Så idag är du inte lika farlig.
Men du hade önskat att du satt här med Elsa.
Ja. Mm. Det var mitt första val.
Du önskade att få göra samtalet med Elsa.
Mm. Det var mindre hotfullt.
Mm.
Så du är fortfarande hotfull, men inte alls i den grad som du var i början.
Mm.
Mm. Det stämmer.
Hur känns det nu när du sitter här? Hur mycket mer är du?
Ja, men jag pratar om det som har hänt. Och jag känner att jag... Ja, men det är mycket fakta.
Mm.
Mycket det som... Men samtidigt är det ju det handlar om också.
Mm.
Men jag blir mer och mer med, desto längre tiden går här.
Mm.
Men jag känner fortfarande att jag är påverkad.
Mm.
Mm.
Kan du tydligare se rädslan nu? Vad kan hända? Vad säger traumat?
Mm, traumat säger nog att jag är just det här utsatt. Och vad som helst kan hända.
Vad som helst?
Vad som helst.
Mm.
Mm. Det är vad traumat säger. Man kan inte lita på någon. Och nu blir jag ledsen när jag säger det. Så det är just det.
Du får inte ens lita på dig själv.
Nej, jag kan ju inte det, för jag sätter ju inte gräns.
Nej.
Det är ju det. Jag har så, det bor ju så starkt i mig att jag inte får säga ifrån. Jag får inte ha en röst. Jag får bara lyssna på andra och ta emot andras elände och andras åsikter, men jag får inte uttrycka mig själv, och jag får absolut inte sätta en gräns, utan nej, men jag ska vara snäll. Det är lite läskigt när jag säger det, för att mamma bodde hos mig i helgen och vi har inte träffats på väldigt, väldigt länge. Och då skulle hon få träffa sitt barnbarn, eller vad blir det? Mitt barnbarn, hennes barnbarnsbarn. Och hennes uttryck där när hon mötte det här lilla barnet var just för att hon inte gjorde så mycket väsen av sig, var att ja, men vad hon är snäll. Hon var så snäll för att hon inte sa ifrån och för att hon inte sa någonting. Och bara var glad och lekte. Och när hon sa det så kände jag en ilska i mig. Och nu känner jag en sorg. Att ja, men det är det min uppväxt har handlat om. Att jag har varit snäll när jag inte har varit någon. Varit något hot för någon. Eller tagit min plats. Inte varit sjuk. Inte varit i besvär. Då har jag varit snäll. Så snäll blir negativt för mig.
Snäll och apatisk är detsamma.
Då känner jag bara en stor sorg. Jag har ju levt hela mitt liv som snäll.
Tills att du står ut längre.
Ja, precis. Det finns gränser i mig, men de är så, alltså de är så långt bort. Men det är ju lite grann som nu då. För 3 år sedan när jag kom på min man och var otrogen. Där var en gräns i mig. Hela jag kände mig skändad. Då ställde jag mig upp och skrek. Ett litet tag. Och sen skulle vi ju försöka igen då. Innan vi sökte här. Och då gjorde jag ju våld på mig själv. Fullständigt. Så då tog jag tillbaka. Det är också en sak jag har gjort genom hela livet. Jag har satt en liten gräns. Jag har pipit lite. Och sen har jag blivit livrädd när jag sätter den gränsen. För nu kanske de inte vill ha med mig att göra längre. Får jag inte vara med. Och då tar jag tillbaka den. Så det vet jag att jag har gjort många gånger. Jag försöker att sätta gräns och sen, nej, vad otäckt det var. Och så tar jag tillbaka. Och överger mig själv. För att få vara med.
Jag tänker att det är så ett sånt enormt, nu när jag sitter och tittar på dig och lyssnar, tänker att det är ett enormt steg för dig att där du står nu, att du har bestämt dig för att du vill gå utbildningen.
Ja, du säger bestämt, och det har jag egentligen inom bords.
Eller att du har bestämt att du ska söka.
Ja,
och sen får vi se vad.
Ja, det är ett jättestort steg.
Ja, för mig är det ett jättekliv.
Jag får ju, det som jag sa till dig innan.
Hisnande.
Ja, det är hisnande. Innan här nu med podden så fick jag lugna ner mig själv från det att jag sa att jag skulle vara med ju. I att ja, men det här får bli det blir. Jag behöver inte ha kontroll. Det är ett möte. Och det är väl det jag, så tänker jag nu med utbildningen också. Fast jag känner i hela mig, så känner jag det är så rätt. Alltså jag kan inte... jag kan nog inte med ord beskriva hur rätt det känns ifall jag skulle gå utbildningen. Men samtidigt är det jätteläskigt. För det är verkligen att inte ha kontroll.
Mm.
Att släppa. Det jag har nu är mitt jobb. Jag vet vad jag går till. Och ja, även om jag inte trivs alla gånger så är det ändå... Jag vet vad jag har.
Mm. En trygghet.
Det är en trygghet, precis.
Vad skulle utbildningen kunna ge dig?
Ännu mer mod. Att sätta gränser, att känna gränser för mig själv. Mycket för mig själv.
Mm.
Som jag sen, ja, men som jag kommer ha nytta av i alla relationer.
Fattas i ditt liv idag som gör att du känner att du vill gå vidare?
Men det som fattas, det är väl där jag sitter fast, kan jag säga. Jag sitter fast i att hålla i det här trygghetsrepet. Det är modet att våga ge mig hän till faktiskt någonting som jag har brytt mig om hela livet. Som jag har velat hela livet. Jag vill ha möten med människor. Så det är... Någonstans har jag känt just det här... Att mötet är viktigt. Att jag vill vara mig. Och kunna vara den jag är. Och möta andra människor utan att göra om mig själv. Och stå upp för mig själv. Och sätta de här gränserna. Min jobbsituation har ju sett ut nästan hela mitt yrkesverksamma liv. Att jag ger mig hänsynsdant in i alla jobb så att jag, ja, det är 120-150% och jag sliter ut mig själv.
Mm.
Jag ska kunna allting och ja, jag jobbar ju dygnet om det är någon som ber mig om det.
Mm.
Där vill jag inte vara. Jag vill ju... Jag vill ha gränser och jag vill må bra. Jag vill leva. Jag vill inte bara överleva.
Mm.
För det är väl det jag känner att jag gör nu. Jag överlever.
Mm.
Absolutions och de här två åren har ju gett mig mycket verktyg och mycket andrum verkligen. Mm. Till att komma i kontakt med den här Kerstin som jag vill vara.
Mm.
Mm.
Jag imponeras lite över din de här snabba och långa kasten mellan avstängdheten och rädslan till att landa i att vara helt närvarande och ansvarstagande och fri och modig.
Mm.
Det kan gå väldigt fort och det är väldigt väsensskilt de två emellan.
Mm. Jag vet, du har sagt det förut.
Mm.
Och jag känner nog inte alltid. Jag känner inte de kasten så väl som du gör som sitter framför och ser dem.
Mm.
Men jag förstår vad du menar.
Mm. Jag tänker just på det här att du har tillfrisknandet, men det är fortfarande så flyktigt så att du kan blåsa bort otroligt snabbt och lätt.
Mm. Mm, men det känner jag också. Jag blir så snabbt hotad. Det är ju som att vara brännskadad. Och i vissa lägen kan du knappt nudda vid huden. För att ja, då flyr jag på en gång för det gör så ont.
Mm.
Men på något vis så har jag en reservhud. Som bara helt plötsligt Eller det är ju det där inne egentligen. Det är mitt inre som kommer fram och tar plats.
Mm.
Det är ju jag, känner jag.
Mm.
Och det är... Ja, men jag känner att det kommer mer och mer. Och får vara längre och längre stunder. Det som är jag. Och sen händer det någonting. Det kan räcka med att du tittar på mig intensivt som du gör nu då. Och så, oj, och så får jag någon tanke att jag måste prestera. Vad vill han nu? Börjar jag tänka så med en gång, ja, men då blir det ju prestation och då blir jag rädd och så. Ja, men då kommer jag in i det här gamla igen. Ja. Oh. Och så tar vi ett varv till i rondellen.
Mm.
Verkligen. Mm.
Vad tycker du om den här tjejen, personen som du möter?
Jag tycker om henne. Alltså den som jag är jag.
Mm.
Ja. Jag gillar henne, verkligen. Mm. Hon är modig.
Mm.
Hon är jättemodig som sitter här idag, fast... Ja.
Och bara det, från det här otroliga självföraktet.
Mm.
Till att du är nyfiken och tycker om henne.
Mm. Jag har ju dömt mig när du säger det här med självföraktet.
Mm.
Då tänker jag ju på min fysiska kropp. Den har ju blivit dömd hela mitt liv. Och sen har jag ju tagit över dömandet efter de som har dömt mig sen barnsben. Men där har jag ju stunden nu där jag faktiskt känner, ja, men det är okej. Ja, men jag ser ut så här. Det får väl vara så här.
Mm.
Och där har jag också det här väldigt flyktiga fram och tillbaka. Nästa sekund kan jag gå förbi spegeln och känna ett jättestort äckel över den jag ser.
Mm.
Så det är ju flyktigt. Kommer och går. Men jag kan känna mer med den som jag är på insidan. Att henne mår jag bra med mycket längre stunder nu. Och henne vill jag vara och tycka om.
Ja, jag ser framför mig och ser fram emot att du ska få vara med i ett sammanhang som är starkare och tydligare, som det är att gå i klassen, i GTU-klassen.
Mm.
Det kommer bli jättehäftigt.
Jag kan tänka mig det.
Mm.
Ja, jag borde se fram emot det och är livrädd för det. Men det är det som jag sa innan. Jag tar ett steg i taget och försöker. Och, ja, men när jag väl kommer dit så får det bli som det blir. Mm. Och jag vet att det för mig framåt.
Mm. Är det något mer som du känner att du vill förmedla?
Mm. Jag vet inte. Jag har ju inte tänkt så mycket.
Tvingat dig inte tänka.
Ja, precis. Men jag tänker att det är så värt det. Jag tänker på första gången när jag satt på ditt kontor med min man. Och hur jag kände då. Och hur jobbigt det har varit jättemånga gånger att komma hit och blotta sig. Hur skönt det känns när man har gjort det, hur skönt det känns i gruppen och hur helande det är. Det finns inte ord för det heller, hur underbart det är att få en ny grundfamilj. Jag lyssnade på din första podd innan, många gånger innan vi kom hit. Och där säger du just att, ja, men grupp ett, det är ju att man får vara här och man ska i princip få en ny grundfamilj som ser dig och låter dig vara för den du är. Det blir en ny trygghet.
Mm.
Och sen går du vidare. Det är som att flytta hemifrån.
Mm.
Från grundfamiljen och så kommer man ut i det vanliga livet.
Mm.
Och det var precis så det var. Och det var det är otroligt helande. Hela det här konceptet är så otroligt helande. Mm. Och som sagt, jag har gått i terapi sen jag var 18 år i alla fall. Av och till. Med olika metoder, KBT och psykoterapi. Alltid ensam.
Mm.
En liten grupp. Jag är ju bulimiker också, så jag gick anorexi- och bulimicenter. Och där satt vi i grupp. Men det var inte riktigt samma sak som här. För där var det bara inriktat på hetsätningen.
Mm.
Det här är liksom hela konceptet. Man gör om sig själv.
Mm.
Och den processen tror jag på så jättemycket. Det är ja, otroligt helande.
Ja, man måste ha med hela människan. Och får inte titta på bara en konsekvens eller ett beteende.
Nej.
För det är där jag redan har fokus. Jag behöver titta på vad som är problemet egentligen. Tack Kerstin.
Tack Thomas.
Nu är det snart grupp.
Ja, det är det.
Det blir spännande.
Det blir spännande det också. Nya möten. Ja. Tack så
mycket. Vad fint att prata med dig.
Detsamma. Ja. Ja. Mindre farligt än vad jag trodde. Och nu har jag landat.
Ja. Skönt.
Ja.
Tack.